Herre, tack för ditt rike, Guds rike på jorden. Och tackar vi för vara del i detta stora Guds riket. Och jag ber idag, Herre, öppna våra ögon för bredden och längden och höjden och djupet i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Förföljelse kan man säga att temat är på gudstjänsten idag. Som det står så mycket om i Guds ord. Och som jag har lyssnat på ända sedan jag var liten i kyrkan. Men slått dövöra till, för man har inte velat lyssna på det. Och man har inte trott att det skulle komma så nära, utan känt det långt där borta. Det var på Bibelns tid. Men första gången jag fick uppleva och märka förföljelse på nära håll, det var när Stig Lennart, min man och jag arbetade i Laos, i kommunistlandet i Sydostasien, där man egentligen inte får lov att tro på Jesus utan att bli förföljd. Vi arbetade i en landsbygdsort långt ute på landsbygden i norra Laos, utan vatten, utan el och mycket, mycket primitivt. Vi arbetade i 6 byar med olika utvecklingsprojekt där. Till vår hjälp hade vi kvinnan vi ser på bilden, Noy. Hon var en kvinna i 26-27 års åldern. Och hon var vår högra hand och mellanhand mellan regeringsmännen och oss, och tolk och allt var hon. På kvällarna träffades vi hemma i vårt lilla hem och planera arbetet. Och ofta så bad vi till Gud för vad vi skulle göra nästa dag, för hela arbetet och byfolk vi mötte. Och mer än en gång så såg jag hur Noy böjde sina knän. Tårar trillade upp hennes kinder. Och hon bad: Gud, jag är villig att dö för dig, bara ditt rike går fram i Laos. Oj. Jag hade aldrig hört någon be så. Och det var alldeles inpå, och det var på riktigt. För hon skulle kunna dö. Knappast vi, för vi var utlänningar. Men Noy skulle kunna dö. Några år senare var Noy tvungen att fly för sitt liv. Hade hon stannat kvar hade hon lindrigt hamnat i fängelse eller blivit dödad. Bara för att hon trodde på Jesus och delade med sig av sin tro. Förföljelse, det har funnits länge i världen. Så länge som det kristna budskapet har varit, och innan dess profeterna förföljdes för att de predikade och proklamerade Guds rike. Och broder Andreas var en man som idag är över 90 år gammal. Och i sin ungdom så talade Gud till honom att han skulle gå till kommunistvärlden och dela ut biblar. Och Gud talade till honom att stärk det som håller på, finns kvar och som är nära att dö. Och han fick en speciell kallelse att sprida biblar in i kommunistvärlden. Och han köpte sig en blå Volkswagens bil och den fyllde han med biblar och kristen litteratur. Och så närmade han sig gränsen till kommunistländerna och så bad han gång på gång: Gud, du som gjorde så att de som var blinda kunde se på Bibelns tid, nu ber jag dig att de som ser ska bli blinda. Och det var vad som hände. Gång på gång kunde han märka att han kunde köra in genom tullarna, och tulltjänstemännen tittade in i bilen, såg ingenting och vinkade igenom honom. Hans arbete växte, behoven ökade och det växte, och Gud sa till honom att han skulle starta en organisation. Gud talar, se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Och han startar organisationen Open Doors. Och idag finns den i mer än 70 länder och har 25 landskontor och 14 fältkontor. Så det är en organisation som tyvärr har växt därför att behoven har växt. Open Doors målsättning är inte längre bara att sprida biblar i kommunistvärlden. När kommunistmurarna föll så trodde broder Andreas ett tag att nu är min uppgift klar. Men då visade Gud honom på muslimvärlden. Här är ditt nya arbetsfält. Och målsättningen är med arbetet på Open Doors i stort, det är att upplysa och mobilisera den fria kyrkan. Att vi som inte egentligen vet av vad verklig, handgriplig förföljelse är, ska se och få del utav behoven och få ett hjärta på våra förföljda syskon. Det är också att förbereda och rusta den hotade kyrkan. I många länder så är det inte full förföljelse än, men det är på gång. Man kan märka hur det ökar och då behöver man kristna förberedas. Och också finnas med och stärka och utrusta den förföljda kyrkan. Där kanske kyrkan har bränts ner. Där kanske föräldrar eller syskon har blivit mördade bara för att de tror på Jesus. Där behöver de kristna stärkas i sin tro och få olika hjälp på olika sätt. Och där finns Open Doors med. Och en utav Open Doors viktigaste arbete, eller viktiga arbete, det är att varje år publicera WordBox-listan. På WordBox-listan kan man se hur förföljelsen ökar, vilka länder den finns i, vad det ökar, vad det minskar och hur förföljelsen ser ut. Och det är den enda vetenskapliga undersökningar man har idag på hur de kristna lider och hur förföljelsen gestaltas i världen. Och då går man in på olika områden, privata, familjelivet, sociala livet, som medborgare och konkret våld. Och så får man olika poäng och så ser man vad poängen ökar och vad den minskar. Och så får man plats på den här förföljelselistan. Och det indelas i tre olika grupper. Där det är allra kraftigast förföljelse, det är mycket extrem förföljelse. Och när jag börjar arbeta med Open Doors, det är det som är mörkret på bilden här. När jag började arbeta med Open Doors för 5 år sedan, då var det ett land som hade mycket extrem förföljelse och det var Nordkorea. Och där har de legat i 18 eller 19 år nu. Nästa år så var det 3 länder som kom in på mycket extrem förföljelse. Året därpå var det 7 länder, sen blir det 10 länder och i år är det 11 länder där förföljelsen är mycket extrem. Och det visar att förföljelsen ökar på bredden, på djupet och på längden. Den ökar i intensitet och styrka och växer i världen idag. Och man kan säga att i de här områdena så är det var 9:e kristen som är utsatt för allvarlig förföljelse. Och mer än 11 kristna dödas varje dag för sin tro. Och över 245 miljoner kristna är utsatta för allvarlig förföljelse eller mer. Det är ganska starka siffror och de ökar år från år. Om vi ska se hur det ser ut i Nordkorea som då i 18 eller 19 år har legat som nummer 1 på förföljelselistan. Där det är total förföljelse. Där Kim Jong-un som är då envåldshärskare och råder och styr i landet och anser att han är en gudomlig person. Han kräver att folket varje dag böjer sitt huvud i vördnad och tillber Kim Jong-un. Kim Jong-un härstammar från en kristen familj. För 100 år sedan så var det en stark väckelse i Nordkorea. Och Nordkoreas huvudstad kallades för Asiens Jerusalem. Men sen kom japanerna in och förkvävde och förbjöd kristendomen. Och sen kom Kim-dynastin in och ytterligare kvävde och förbjöd och upphävde sig själv till Gud. Så det gör det att all synlig kristendom är totalt förbjuden i Nordkorea. Men likväl så växte de kristna. Och jag träffade en av dem. En av dem som hade varit i ett av landets 20 arbetsläger. Som är att likna vid koncentrationsläger. Jag träffade henne i höstas. Hon hade suttit i fängelset i 2,5 år. Och jag förväntar mig att möta en tagen, trött kvinna. Men jag mötte en strålande, förhärligade kristen kvinna. Hon var kort och liten. Och hon kom in och mötte oss medarbetare. Med budskapet att var inte rädda. Berätta om Jesus. Var inte rädda. Hon hade själv suttit i fängelse i 2,5 år. Blivit slagen, torterad. Och sett hur hennes medfångar blivit dödade. Och askan hade hälls ut på vägen där de gick varje dag. Och hon tänkte själv i sin ensamhet att vilken dag ska de trampa på min aska? Men hon kunde inte hålla inne om sin tro på Jesus. Hon började dela med sig till sina medsyskon där på fängelset. Och så hade de en hemlig mötesplats. Och det var på toaletten. Och den var väldigt trygg att vara på. För det var så fruktansvärd plats. Så inte ens fångvaktarna ville gå dit och kolla dem. Och där samlades de 5-6 stycken regelbundet. Och viska Guds ord. Och viska lovsånger. Och bad till Gud. Och där i de här hemska förhållandena så fanns Guds rike representerat och lyste ut till andra medmångar. Hon strålade och hon hade med sig på sockar till oss alla medarbetare. Och så sa hon, den som älskar Gud behöver ska springa med evangeliet om Jesus. Här får ni ett par sockar att springa med evangeliet om Jesus. Afghanistan, det är land nummer 2. Och att vara kristen i Afghanistan, det är samma sak som att jag är landsförrädare. För är man i Afghanistan, då är man en muslim. Så det är totalt förbjudet i Afghanistan att vara kristen. Och det är förenat med dödshot. Eller bli inspärrad på ett sjukhus för att man är en dåre. Helt oaccepterat, så alla som är kristna får vara det i hemlighet. Och det kan ju vara bra att veta när vi nu har så många afghaner i Sverige. Vad är det de kommer tillbaka till? Ganska troligt fängelse, tortyr och kanske död. Indien, som ju är ett av världens största demokratiska länder. Där har regeringen bestämt att 2021 ska det i landet vara en religion, en kultur, en nation. Och det var med lite fruktan och bävan jag lyssnade till nyheterna i torsdags. Där det blev klart att Modi skulle bli landets ledare för nästa period. Han har som målriktning utrota all kristendom i landet. Och de här lagarna som han har fört in i 8 utav landets 29 delstater. I de andra delstaterna är det inte fullt så hårt som det nu är i de här 8 delstaterna. Där är det absolut förbjudet att vara kristen. Och där har man omvändelseritualer. Där de kristna tvingas att återomvända sig till hinduismen. Kyrkor bränns, kristna blir torterade, dödade i fängelse. bara för att de är kristna. Och nu tror jag att Gud har bön. Men hans mål är att återstående provinser ska under hans mandatperiod ha samma lagar och regler som i de här åtta. Och det betyder det att Indien ska snart vara ett helt hinduland och kristna och muslimer helt utrotade ur landet. Och då kan man bara tänka lite grann på hur, om man tänker större, vi i Sverige, hur tänker vi i vårt förhållande när vi handlar och utbyter kommunikation och utbyter arbete och så vidare med ett land som ska vara demokratiskt, men när man samtidigt målmedvetet utrotar alla kristna. Open Doors har uppmärksammat detta och skrivit en skrift, Vi är också indier, där man tar upp de här aktuella händelserna som händer och som nu regeringen har som målinriktning att utrota all kristendom. Och de har haft seminarium uppe på i riksdagen för att påpeka detta. Och vi kan ju bara hoppas och tro och be att det ska bli ett uppvaknande. Och i Indien och många andra länder så finns ju Open Doors med just bland de här som lider med ge biblar och studielitteratur och utbildning till ledare så att de ska orka och stå fasta och påverka med advokathjälp och träning i laglig rätt och speciella, bygger upp kyrkor och ger, hjälper till med återuppbyggnad av hem och så vidare för att stärka den förföljda kristna. Jag var själv i Indien för 3 år sedan och mötte ledare som hade varit utsatta för förföljelse. Det var ett 80-tal pastorer uppe i Varanasi, en av de hårdaste, mörkaste orterna i Indien. Kvällen innan så hade vi, för att se vad Indien har, hade vi varit vid Gangesfloden och sett hur de badar för att bli rena från sina synder, detta fruktade smutsiga vattnet. Och hur de sjöng lovsånger till hinduismens gudar. Och det var ett mörker, kompakt mörker. Och där mötte vi ledare, frälsta kristna ledare som alla hade blivit utsatta för tortyr. Att få krama om dem, att få gråta med dem och be tillsammans med dem, det var lite grann som en himmelsk upplevelse. De var inte bittra, de var inte uppgivna, de bara längtade, Gud, ge mig kraft att stå fast i detta och hjälp mig att när jag kan kunna gå tillbaka och dela med mig av Guds ord i byarna.
Visst är det fantastiskt att se vad Gud gör mitt i omöjligheterna. Egentligen, om man tänker rent krasst, vi är förföljda, det är förbjudet, de slår oss, de bränner kyrkor, stackars oss. Nej, de tänker inte så. De tänker på Guds rike och Guds makt. Att den är så mycket större och sträcker sig ut i Guds möjligheter. Och då sker det saker i Guds rike. När vi ser det här så kan vi tänka, vad kan vi göra? Vad kan vi göra åt förföljelsen? Kan vi göra någonting? Eller kan vi bara förfasa oss och tänka att det är hemskt? Men vi kan faktiskt ha en viktig del i detta viktiga arbetet. Det står i 1 Korintherbrevet 12, så står det, om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna. Om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla de andra delarna. Gud vill att vi ska känna med våra syskon som det är en del av kroppen. Och när de lider, då vill Gud att vi ska stå med i deras lidande. Be för dem och uppmuntra dem. Och ett sätt man kan göra det på, det är att gå djupare in. Jag kan idag förmedla lite kunskap.
Men det finns så mycket mer. Och då kan man fördjupa sig genom att ta hem lite böcker som finns på bokbordet. Och jag har några böcker där som är otroligt spännande, utmanande, inspirerande, påverkande. Den här boken. Har du det minsta tvivel om att Gud existerar? Så efter att ha läst den boken så kan jag nästan garantera att du är övertygad om att det finns en Gud. Författaren träffar några kristna i ett land och de berättar om vad Gud gjorde. Och så säger hon så här: men har ni inte skrivit en bok om allt vad Gud har gjort under en svåra tid? Och då svarar de här kristna i det här andra landet: har ni inte läst Bibeln? Samma sak som händer i Bibeln händer idag. Och det står i den här boken. Sen har vi en liten barnbok att kunna förbereda och kunna dela med sig till barn om, och leda dem in i bönen för våra förföljda syskon. Sen när vi var i Laos i detta kommunistland så var det egentligen omöjligt att arbeta där. Men jag var tvungen att skriva en bok. Så jag skrev en bok, Utmaningen med Gud till jordens ände. Hur man kan föra Guds rike in i ett land som är stängt. De här böckerna och flera till finns där ute, och titta på dem och gå djupare in i detta. Man kan bli månadsgivare och vara med och stötta arbetet i alla utgifter som behövs. Och man kan resa med Open Doors. Open Doors arrangerar resor till många olika länder. Och där man kan vara med och möta förföljda kristna. Sitta ner och prata med dem och lyssna till deras berättelser. Och bli utmanad på min egen tro. Jag minns väl när vi var i Egypten i höstas. Och jag var inne i martyrernas museum. I Kairo har de anordnat ett museum för de martyrerna som har blivit martyrer de senaste 10-15 åren. Och det var minnessaker och kort från ett hundratal människor, äldre och yngre. Och vi var väldigt tagna. Men då säger guiden: gråt inte. Här är kyrkans styrka. Gråt inte, här är kyrkans styrka. Och så fortsätter han: tänk att få sitta, och han menade, tänk att få sitta i kyrkbänken och få flytta hem till himlen. Kan det finnas något underbarare? Jag skulle vilja säga att den mannen hade fått sett Guds rike och fått uppleva att det är något mer. Sådana möten påverkar mig i min tro. Jag kan också vara med i förbundsarbetet. Och Open Doors ger ut en månadstidning. En förbundstidning med förbundsämne och en månadstidning med annan månad. Med förbundsämnen för varje dag. Och har ni inte den så skriv gärna upp ett namn av det, så får ni den gratis i brevlåda. Ett väldigt bra redskap att kunna vara med och be våra förföljda syskon. Sen har vi också anordnat ett med dem bön. Det är något vi har haft innan på två platser, i Göteborg och i Örebro. Men sedan ett år tillbaka så anordnar vi ett bönemöte i Örebro och streamar ut det. Och på ett 15-20-tal olika platser i Sverige så sitter man och är med denna första onsdagskvällen varje månad. Och är med i det gemensamma bönarbetet. Så finns det intresse på samtidigt att uppmuntra er till att delta i detta. Ett med de bönen första onsdagen varje månad. Utom på sommaren och på vintern. Man kan tänka att förföljelse, att det är negativt. Jag pratade med någon häromdagen och sa: ja, sa han, det där med förföljelse, ni ska koncentrera på något annat. Det är så mörkt och tungt. Men det finns något gott i förföljelsen. Det finns en styrka. Därför att Guds rike växer. Om man vi längtar och ber om väckelse. Det är jag övertygad om att ni gör, har gjort i alla år. Och jag gör det och längtar och ser väckelse. Men ibland kan man undra, vad är väckelse? Och om man definierar ordet väckelse med att minst 100 nya kyrkor har startats. Eller minst 1000 personer har blivit döpta under en 20-årsperiod. Då är det väckelse. Det är definitionen av väckelse. Och då kan man bara konstatera att mer än 70 olika platser i mer än 29 länder har under de senaste 19 åren fler kommit till tro än i de 1400 år tidigare. Detta är i muslimvärlden. Där sker en otrolig väckelserörelse idag. På plats efter plats blir människor frälsta, döpta, förvandlade. Därför att Guds rike går fram. Och vi ska lyssna på en berättelse som faktiskt är sann. Men den låter så fantastisk och den visar på. Är det inte fantastiskt? Är det inte fantastiskt? Med Guds rikes kraft som går igenom i det mörkaste mörka. Och här är människor som lever under dödshot, som lever under fruktan. Men de älskar varandra och är fyllda av kärlek. Och Guds rike går fram. Mötet med den förföljda kyrkan har lärt mig så mycket. Och jag håller på att lära mig så mycket. För jag märker djupheter som de har fått fatt på. Djupheter i sin kristna tro som gör att Guds rike växer. Om vi ser på en djuphet som de har lärt sig. Det är att de fokuserar på målet. Vi har så lätt här för att se här och nu och mitt och min och det som är runt omkring oss. Men de förföljda kristna och de kristna på Bibelns tid, de fokuserar på målet. Paulus säger, jag glömmer det som ligger bakom och strävar mot målet. Och han säger på ett annat ställe, vad kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet eller svärd. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger. Det är om vi, de förföljda kristna, de lyfter så. Och så ser de uppåt. Och så hämtar de kraft. Och jag kan märka det i mitt eget liv. Att det är så lätt att man låter omständigheter, svårigheter, problem tynga ner mig. Nu är jag här och det är så här. Men Gud vill jag ska lyfta blicken. Och jag märkte själv, det var inte länge sedan jag misste min man Stilla, att vi var gifta i 42 år. Och det är självklart att det är smärta och sorg med det. Men när jag stod mitt i det mörkaste mörker, så kände jag bara så här. Mina förföljda kristna som lider och upplever sånt här som inte är normalt, som blir drabbade av död och lidande och allt sånt här, de är starka i sin tro. De kan visa på glädje. De kan visa Guds kärlek. Ja, men Jesus, de kan göra det också. Och genom att se på förföljda kristna så fick jag hjälp att lyfta blicken och se på Jesus och se förbi allt det här och få uppleva hur Gud ger mig kraft. Och jag tror att det är för oss alla i livet att vi går igenom olika saker, svårigheter, problem som kan vara mörka, nattsvarta. Men om vi på något sätt kunde få bort det där och fokusera på målet. Jesus, du är där. Och när allt kommer omkring så är det målet jag har i sikte. Då blir det lättare. Då får jag kraft att gå igenom och leva livet. Så att fokusera på målet, det är en princip som de förföljda kristna har lärt mig att leva. Och som är en viktig livsprincip i Guds rike. En annan sak, det är förlåtelse. En kvinna i Boko Haram, en pastorsfru, upplevde att en dag så stormade Boko Haram deras pastorshem. Och gruppen tog sikte på pastorn, för det var deras mål att döda alla pappor, våldföra sig på kvinnorna och göra barnen föräldralösa. Frun, mamman och barnen hann att fly. Och de här soldaterna tog fatt på pastorn och lämlästade honom bit för bit, armar och ben. Och lämnade honom att dö på golvet. Så kommer frun och barnen tillbaka och hittar pappa döende på golvet. Och då tittar han på dem och säger: gör mig en sista tjänst. Ja, det är klart vi gör, pappa, vad vill du? Förlåt dem som gjorde mig detta. Och när man hör det så tycker man riktigt känna Jesu hjärta. Kärnan av det kristna budskapet. Förlåtelse. Förlåt dem som gjorde mig detta. Och Jesus säger på korset: Fader, förlåt dem. Och Stefanus säger när han senare honom: förlåt dem. I detta så ligger en otroligt stor hemlighet. Och det var helt säkert Guds ledning att du sjöng den här sången idag som angav tonen klart. Faderns bön. I Faderns bön så står det faktiskt här: förlåt oss våra synder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Det är liksom ett samband där med förlåtelse. Att om jag förlåter, så kan jag få uppleva full förlåtelse av Gud. Att det hör ihop. Inte det att inte Gud förlåter mig, men jag tror att om inte jag ger förlåtelse, så kan jag bli bunden i mitt inre och inte ta emot full förlåtelse från Gud. Och jag tror att i många församlingar och kyrkor i vårt land och i andra länder så är detta en hemlighet med förlåtelse. Och kanske därför att man inte ser sån tillväxt som man önskar. För vi kan ha fastnat i saker som vi har blivit drabbade av. Och det kan ha bundit oss i känslor, i bitterhet kan man släppa in. Och oförlåtenhet. Och det kan ha gjort att jag har blivit bunden och den andra personen är bundna. Men genom att förlåta så öppnar jag upp himlen. Och Guds rikes välsignelse. Jag var med om en gång att ge förlåtelse till någon. Och det var den starkaste upplevelse jag varit med om. Att känna bara att jag förlåter dig. Och se vad det gjorde med den personen. Det var som en himmelsk närvaro. Och mycket skedde efter det. Så jag tror att en viktig sak till vi kan lära oss av våra förföljda syskon, det är förlåtelse. När Egypten, som ju länge har varit ett land med stark förföljelse, där fick islamistiska ledare till uppgift att gå in i kristna ledares hem och leta efter vapen. För de var övertygade om att de kristna har en hemlig agenda att överta landet. De besökte pastorshem och ledarhem efter ledarhem och kom tillbaka efter ett tag och sa: ja, vi hittar vapen. Ja, det var det vi visste. Vad var det för vapen? Förlåtelsens vapen. För överallt de kom till varje hem så säger de kristna: vi förlåter, vi förlåter, vi förlåter. Och där finns en makt, en kraft i Guds rike. Där förlåtelsen och kärleken flödar. Där flödar Guds rike. Jesus, jag tackar dig att vi får vara med i ditt rike. Och jag ber Jesus att vi ska få komma, ta ett steg närmare dig, Herre. Och upptäcka mer djupheten i ditt rike, Herre. Och Jesus, hjälp oss att se bredden och höjden och djupet och längden av din kärlek och av ditt rike, Herre. Och jag ber Gud att ditt rikes kraft, Gud, ska få tränga in i våra hjärtan, Gud, så att det påverkar tankar och ord och gärningar. Herre, jag bara ber att vi ska bli mer överlåtna till dig, Gud. Att vi ska komma ditt hjärta närmare, Jesus. Och Herre, jag ber för korskyrkan här i Mölndal. Herre, jag ber att det ska få bli en församling, Gud, där människor runt om ser hur de älskar varandra. Se hur din kärlek råder där. Jag ber, Gud, att det ska bli en församling, Herre, som får impact på människorna här i grannskapet, Herre. Jag bara ber om det i Jesu namn. Och jag ber för knutar, jag ber för sånt som kan vara bundet, Herre, att du bara ska lösa upp, Herre. Och jag ber att din frihet, din glädje, din kärlek ska få flöda, Herre. Välsigna församlingen här. Och välsigna, Gud, och hjälp våra förföljda syskon i världen. Herre, jag ber om mod och kraft. Och jag ber för Indien speciellt nu. Herre, jag ber för de kristna. Gör dem frimodiga. Gör dem frimodiga, Herre. Och låt ditt rike växa. Jag ber för modisk makt. Att den ska bli svagare och svagare istället för starkare och starkare. Jag bara ber om det. Jag ber för Nordkorea. Jag ber att Kim Jong-uns makt ska falla till marken. I Jesu namn. Och Herre, gör oss till förebedjar på våra syskon. I Jesu namn. Amen.
Ge oss så här. Tack, Herre, för det budskapet vi får höra här. Och Herre, hjälp oss att förstå hur viktigt det är att vi når ut med ditt ord och att vi lever ut ordet, lever ordet.
Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Om andra tvekar vill jag dock följa. Om andra tvekar vill jag dock följa. Om andra tvekar vill jag dock följa och aldrig mer tillbaka gå. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen och aldrig mer tillbaka gå. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Ge oss dagligt fram i ditt ljus. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var
Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vänd sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns och Sonens